Ja, det blev ingen upplösning av den brittiska unionen, beslöt skottarna. Men vilka konsekvenser får gårdagens omröstning på längre sikt för Skottland, Storbritannien och övriga regioner med självständighetsambitioner i Europa? Det här diskuterar vi i slaget efter 12 idag tillsammans med åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclair. Välkommen.
Tack.
Julian Garner, du är brittisk medborgare, dramatiker och bosatt i Finland sedan flera år tillbaka. Välkommen.
Ja, tack.
Och med oss från Edinburgh har vi Eva Simola, frilansjournalist med specialintresse för Skottland. Välkommen också du.
Tack.
Jag tänkte börja med att ge ordet till dig. Vilka är stämningarna i Edinburgh just nu där du befinner dig efter omröstningen?
De är trötta och delvis är de väldigt besvikna och delvis belåtna eller bara neutrala. Några rynkar bara på axlarna och tänker, ja, vi visste på förhand att det här inte kommer att hända. Men visst hela den här JES-kampanjen fick mycket kredit och därför att den var så väldigt bra först. Och så där, och alltså folk tycker att det finns inget liksom, en återkomst till status quo som rådde innan valet och folkomröstningen. Så att folk tycker att det var Max eller vad det nu kallas för, vad England nu håller på att lova, eller Whitehall nu håller på att lova England, skottarna, att det kommer att liksom lida vidare. Men det är alltid en politisk fråga efter den här valen, omröstningen de har nästa år.
Så det
man kan ingenting säga ännu faktiskt, men alltså den varierar och det var fantastiska kampanjer och mycket hopp och optimism här och jag tycker att den här optimismen på ett sätt fortsätter.
Så du säger att det är en förändrad verklighet man lever i, att trots att det inte blev ja till självständighet så kommer man inte att gå tillbaka till det gamla utan någonting har förändrats i relationen mellan Skottland och Storbritannien.
Ja, jag tror. Alltså jag har följt det här sedan 75 och sedan dess har man liksom pratat om skotsk självständighet och varje gång det har tagit, varje gång det har varit en folkomröstning har det tagit ett steg ditåt. Alltså det blev inte självständighet men den relativt, om man ännu vill bli medlem eller att bli medlem i EU. Men alltså jag tycker att det här kommer att liksom föra Skottland vidare för att liksom ta hand om och besluta för sina egna ärenden och välfärd och beskattning och sådär. Och hjälper också England och Wales och Nordirland i deras ärenden.
Precis. Julian, inför omröstningen så sa du att du personligen skulle tycka att det är tråkigt om den här unionen, 300-åriga unionen mellan Skottland och England faller samman. Vad tänker du nu efter den här omröstningen? Vilka är dina känslor?
Jag är lättad. Jag vill inte liksom att Skottland skulle försvinna ur unionen. Men jag erkänner att det har varit ökande problem med relationen mellan Skottland och resten av Storbritannien. Jag vet inte hur man säger United Kingdom egentligen på svenska. Sånt. Mm. Men jag måste säga att jag personligen har ingen behov av mer nationalismen innanför riket. Alltså, jag vill gärna att det går motsatt riktning personligt. Men jag förstår att skottarna har ligget mer på liksom, vänsterhand politisk länge. Och har sett att konservativerna har liksom drivit helt emot Skottlands vilja. Så det är jag förstår det gott. Jag hoppas också att det här driver fram en förändringsprocess som kan komma alla till nytta.
Jag vill säga en sak om det där, alltså om Skottlands vilja och sådär. Alltså jag tycker att det är inte bara liksom, och det är inte någon vänster-höger politik sak alls. Alltså det finns hela det här, hela tänkandet överallt i landet nu för tiden att folksvalda representanter i Westminster representerar inte sina valkretsar utan Westminster ser dem som sändebud till deras politik därifrån. Jag tycker att genom hela landet vill man nu ha en förändring till det här så att man får de där regionala rösterna hörda. Och alltså det är mer centralt nu för tiden i Storbritannien än det, styrningen är i Tyskland eller Belgien, eller för att inte tala om Finland eller nordiska länderna.
Här kommer Eva Simola in på att det handlar kanske om en mer allmän markering mot ett centralstyre, att detta inte bara handlar om Skottland, utan att detta handlar om en mer allmän vilja att själv besluta om frågor som ligger nära. Elisabeth Naukler, som Ålands riksdagsledamot, vad tänker du om det här valresultatet sådär allmänt?
Jag tycker att det här var ett väldigt bra, det var en väldigt bra process. Och man talar ju idag inte om United Kingdom som Julian gjorde, utan idag säger man Reunited Kingdom. Och det tycker jag ligger mycket i det, att den här processen har alltså fört frågan framåt för alla. Det finns bara vinnare i det här om man nu fortsätter så som man har lovat. Cameron har lovat att han ska uppfylla sina löften, och från skotsk sida så respekterar man det demokratiska resultatet. Och just det att man har, man får göra så här, man får rösta. Man behöver inte förklara krig för att någon röstar om sin självständighet. Och man kan då sen fortsätta med en dialog. Och det viktiga nu, det tror jag är att ingen visar att man är vinnare och att man är triumferar över den andra, utan man fortsätter med en dialog. Och då tror jag att det här har en bra influens på andra sådana här processer i Europa.
Eva?
Ja, jag vet inte, alltså, jag tycker bara att alltså, jag läste just David Cameron's tal, och alltså, det är just att han säger att alltså, det kommer att levereras i samma takt som till England. Och jag tycker att alltså, jag tror inte att det kommer att vara RUK, att, alltså, att det är reunited. Jag tror inte. Alltså, jag tror att här uppe i Skottland är folk ett steg kanske framför. Alltså, jag har varit, jag gjorde ett radioprogram om baleserna också för Radio Svensk US i 1985, samtidigt som jag gjorde ett om de här frågorna i Skottland. Jag tycker att alltså Skottland är större, och jag tycker att Skottland har lite mer bråttom kanske. Och jag tror inte att skottarna vill vänta att liksom gå samfota med England i de här ärendena. Så att jag vet inte vad det här kommer att leda till. Jag tycker att det blir lite otåliga här med tiden, men man får se.
Elisabeth?
Ja, det tror jag också, att man är, det finns mycket dolt i vad Cameron sa, men man måste ju nu försöka från båda sidor att ta fasta på det bästa av det här. Därför det är helt klart att man kommer att vara otålig, och om det då inte levereras någonting, som det heter på god svenska numer, från brittisk sida, så då kan det ju uppstå en ny rörelse. Det var ju vad som hände i Quebec när de hade haft sin omröstning, och det inte blev liksom någon utveckling. Då blev det ju det blir en ny omröstning sen 15 år senare. Och det är ju ingenting man vill ha, utan det är en mycket delikat fråga.
Julian, om man tänker på det här hela upplägget nu, bredda diskussionen lite. Det har ju varit väldigt mycket känslor på båda sidorna i de här kampanjerna. Naturligtvis i den här självständighetsrörelsen, men också på den här Better Together-sidan så har det handlat om att den här unionen, United Kingdom som ni talar om här, att den också betyder känslomässigt väldigt mycket. Det här är kanske någonting som för oss finländare är kanske lite svårt att greppa den här relationen till detta UK. Men om du själv tänker på ditt förhållande till den här unionen som då nu består efter gårdagens omröstning, vad betyder den för dig?
Nej, men som sagt, jag har alltid definierat mig själv som britt och inte engelsman. Faktiskt min mor är irsk, så att och jag har grenar av min familj som har walesiska rötter, så att det, jag menar, det sägs i England att det finns ingen liksom purebloods, och vi vuxa upp i 60 70 80 åren med den tanken att okej, för better or worse, vi är tillsammans och vi är starkare tillsammans. Jag har alltid upplevt det här är liksom, jag har alltid upplevt att många av mina skotska vänner, och jag har haft många, jag vuxit upp i London och där var det 250 000 skottar som bor i London. Jag tror att jag känner de flesta, det märker det så. Att det var alltid den allt var bra in till Skottland skulle spela mot England i fotboll. Och så kommer den skotska nationalismen till sin rätte på den starkaste håll. Jag pratar nu om inför min krets. Och jag förstod aldrig den gången att skotska nationalismen skulle vara mer sympatisk än andra nationalismen. Så mitt förhållande till det är att nationalismen, att den, jag tror inte den fixar något problem egentligen.
Okej, vi ställer frågan till Eva Simola som konstaterat här, så har du alltså följt med Skottland nu i flera årtionden. Vad säger du om den? Vad tänker du om den här skotska nationalismen? Här säger Julian att det liksom inte är någon skillnad på nationalism om vi talar om skotsk eller engelsk eller tysk eller vad som helst. Att det i grunden kanske inte är ett så väldigt positivt fenomen. Men vad tänker du som har följt med Skottland? Är det något speciellt med den skotska nationalismen?
Jag hoppas att Alex Samman, som var i samma universitet, samma avdelning, bara får senior till mig, men jag hoppas på att han inte hör, men jag tycker att partiets namn är inte kanske det bästa. Alltså särskilt i dagens läge när nationalismen har ett mycket negativt plan. Men alltså det gäller mycket mer om andra saker. Alltså jag tycker att de kunde lätt ha ett annat namn också. Men alltså jag har rest nu, alltså jag har rest allt över i Skottland och jag har bott i olika ställen under åren. Och jag har nu under de här två senaste veckorna varit i sydvästra Skottland. Och jag har varit på västkusten på holmarna där. Och jag har varit i Glasgow och jag var i Lindisfarne där Alex Salmond gick i skola. Idag, tidigare på morgonen. Och alltså London, som rubrik, skottarnas land långt borta från England. Alltså London är väldigt långt borta från sydvästra Skottland. Alltså det är knappast andra områden i Skottland som känner till ärenden av i Dumfries and Galloway till exempel. Och på västkusten, eller att man får inte tänka om Orkneys och Shetlands. Alltså, det är så väldigt långt därifrån till London. Att, alltså, jag tycker att från den synpunkten, det här vi är starkare tillsammans, låter lite konstigt.
Okej, vi tar fasta på det här att London ligger långt borta om du ser på frågan ur vissa regioners perspektiv på Skottland. Julian, vad säger du om det här? Det här är ju säkert någonting som många kan identifiera sig med när det gäller då centralorter och periferi.
Det är en kort kommentar egentligen att Westminster är väldigt långt från Östlondon. Den är lika långt från Östlondon, från delar av Östlondon som den skotska ön är från Westminster. Alltså det är ett problem i Storbritannien med hela den politiska kulturen som har, jag är helt enig, den har tappat kontakt med. Men det är lika sant i England, det är lika sant som jag sa. Det tar ohyggligt, väldigt, väldigt långt från Westminster till, låt oss säga, Dalston. Och det var det. 5-6
kilometer. Min dotter bor i Dalston.
Aha, okej.
Jag tycker att det är bara, alltså, jag vet inte om det är liksom bara en sån känsla, men med tanke om Skottland, alltså de får 10% av sin budget av oljepengar, och det är bara 1% av Storbritanniens, alltså RUKs pengar, oljepengar eller intäkter och så. Och jag tror att alltså det här är mycket mer, alltså det är mycket politisk distans och liksom också att alltså när besluts för deras ärenden, jag tycker att de är nästan cyniska mot det, att alltså de tycker att det inte hjälper att ha liksom regeringen nere i London, så att det hjälper inte. Och de tycker alltså, å andra sidan, det här skottiska parlamentet har gjort mycket bra för här, och här har man nu liksom fri skolning och fria bussfärder för över 60-åriga och fri hälsovård för, eller hemvård för de gamla och sådär. Alltså att det har tagit många steg framåt här, och folk är mycket nöjda med det här, men de vill se mer av det här och tycker att alltså också historiskt sett är London någonting helt annat, och det har varit många gånger att alltså Skottland har varit den som styrt ekonomisk utveckling eller uppfinningar eller hela landet härifrån, så att jag tycker inte alls att det är nationalistiskt eller bara för Skottland att säga det, utan det är historiska fakta.
Okej, jag bollar gärna vidare här. Här kommer intressanta aspekter från er båda, men jag skulle gärna ta fast på det som Julian sa här innan, alltså att egentligen det geografiska avståndet inte är avgörande. Om vi talar om en distans mellan centralort och periferi, så kan periferin lika bra ligga i Londons förort, eller att man kan känna sig lika distanserad från parlamentet och beslut.
Om man är passiv i politik kan man men jag tycker lite romantiskt att liksom jämföra skotska affärer i London eller Dalston i London. Jag tycker att det är lite romantiskt att
Men Elisabeth, som parlamentariker, vad tänker du alltså om den här analysen? Att det kanske inte så mycket handlar om regionalt geografiska avstånd, utan att det handlar mer om viljan att överbrygga de här avstånden.
Ja, det är klart, när man lyssnar på den här diskussionen så kan man ju inte låta bli att tänka på det här med språket. Det är väldigt långt från Kalifornien till New York, men man talar samma språk. Och det, man har ju också ett gemensamt språk i Storbritannien. Så att avståndet mellan Helsingfors och Mariehamn är ju väldigt långt många gånger, just därför att man inte talar samma språk. I Jugoslavien så talar man ju samma språk oftast. Och det här är ju naturligtvis en aspekt som kommer in i sammanhanget också.
Engelska är inte det officiella språket i Skottland, utan det är skotska och gaeliska som är officiella språk. Men allmänt pratar man engelska här. Det måste man också, det är sånt som man inte kommer att tänka ofta. Men alltså, visst pratar alla engelska sånt, därför att det är liksom det allmänna språket, men inte officiellt.
Nej, det är ju var ju samma
liksom i... godkänt av EU också.
Så. Det var ju samma i Jugoslavien.
Vi tar in Julian här.
Nej, jag tror inte bara jag är den enaste här som har en lite romantiska sätt. Jag menar, fint att galesisk tar upp sig på nytt, och det gör valesisk också. Men oavsett, när man reser i Skottland så kommer man diskutera på engelska. Så att, men det enaste som du pratar om att Skottland har en mycket mer socialdemokratisk förhållande till för exempel hälso och skolor och utbildning och sånt. Och det är bra, och personligen så är jag väldigt med för det. Men grunden till att jag bor i Finland och har bott i Skandinavien under hela mitt vuxna liv är för att Margaret Thatcher skrämt mig bort. Så att den här... Det som skotter vill ha, den modellen de vill följa, jag stöder det absolut. Men kanske från en brittisk synsvinkel, att om Skottland försvinner från unionen så har Labour aldrig någon chans att regera i landet. Det betyder att resten av England blir helt och hållet konservativ för resten av tiden, och det är en outhållig tanke för mig.
Ja, alltså här kommer vi in på alltså någonting som har varit framme i diskussionen också, alltså det faktum att skottarna då har av tradition röstat på arbetarpartiet, medan då resten av så att säga Storbritannien då har röstat mer höger, och då ett skotskt utträde skulle då i praktiken ha betytt att då på sätt och vis återstoden av landet skulle ha blivit mer högervridet.
Du säger det, men poängen är att Tony Blairs regeringen, jag menar, konservativerna försvann nästan från hela bilden. Så det är inte sant att liksom England är alltid konservativt. Det är inte det. Men i den situation vi har nu, att jag menar, väldigt mycket av tankande på vänsterhåll i England har kommit från skotska liksom, filosof. Och så liksom under Tony Blairs period att broparten av kabinettet var skotska. Det var enten från Skottland eller hade sin utbildning från Skottland. Så den förhållande mellan Skottland och England är väldigt mycket mer komplicerad än det man liksom förstår från SNP-retorik.
Det är alldeles uppenbart när man lyssnar på den här diskussionen. Eva Simola, vi kommer in på slutsatserna. Vilka slutsatser vi ska dra här? Det är uppenbarligen ett mycket mer komplext förhållande. Julian var tidigare också inne på det här, att hur man överhuvudtaget definierar vem som är skotte, vem som är engelsman, vem som är, vilka de här identiteterna är när de är överlappande. Hur ser du på den här frågan? Eva Simola, jag ställer frågan till dig. Hur man ska definiera på något sätt den här nationella identiteten, och vem är det som definierar det i det här fallet? Vad tycker du?
No, i det här fallet, alltså de som hade registrerat sig och de bodde i Skottland, till och med de som kom hit först av studenter, den senast den 2 september kunde definiera sig för den här folkomröstningen. Men alltså, jag tycker att det är en identitetsfråga. Och alltså, det är folk som har bott här eller som har rötter här. Och jag skulle gärna lämna det att definiera sig till skottar själva. Alltså, jag ville inte börja definiera dem, men alltså, visst borde massor av skottar utanför landet. Men också, alltså, det finns också såna människor som nu bor. Till exempel, jag pratade med en franskottspar igår som bor nu i Britannien, i Frankrike. Och de kom hit därför att de ville liksom vara här när den här röstningen sker. Och de ville liksom, de kände sig ännu som skottar fastän de är nu fast bosatta i Bretagne. Och så där, alltså, det finns folk som bor utanför och liksom ville, är intresserade av ärenden. Jag tycker det var lite konstigt att som, om man bor utanför, det finns också sådana som bor utanför men är skotska och alltså kunde inte rösta i det här. De här nya studerande kunde, men ja, alltså, det var deras fall här. Men alltså identiteten är en fråga som jag kan inte definiera.
Men här kommer vi alltså in på någonting som är kanske kärnan i den här diskussionen när vi talar om sådana här nationalistiska rörelser, självständighetsrörelser. Vem har rätt att definiera nu blir vi självständiga när vi hade en omröstning ändå som var tämligen jämn. Det här är någonting du har funderat på mycket, Elisabeth Naukler, på ett bredare perspektiv, inte bara i fråga om Skottland utan mer allmänt. Vad utgör en nationell identitet? Vem är ett folk i det här fallet?
Det är en komplicerad juridisk fråga som man har tagit olika ställning till i olika sammanhang. Och jag menar, vem är same till exempel? Det är en sak som är aktuell här i landet nu och definiera sig som det. Och vem är ålänning kan man naturligtvis fråga sig. Är det den som har hembygdsrätt? Och Åland själva vill ju ge hembygdsrätten till vem som helst. Oavsett vad man har för medborgarskap så ska man kunna bli få hembygdsrätt. Det tycker däremot inte Finland, va? Men så det här kan man ju rent så här teoretiskt resonera omkring. Men jag tror att man kan säga det att EU har ju misslyckats till den här delen. Vi känner oss inte som europeer. Vi har de självständiga staterna, gränserna har ju fått större betydelse. Det borde ju vara precis tvärtom. Det här är ju en paradox och det är också, ska också ses i perspektiv av globaliseringen. Det är viktigare idag att komma från Bayern eller från Skottland eller från Åland eller så. Därför att staterna har liksom minskat i betydelse och Europa har inte lyckats fånga upp det här.
Julia, vad tänker du? Varsågod. Varsågod Eva, fortsätt.
Ja, jag tycker att alltså, det här är ett tecken för idag. Alltså, det är precis det som Europa får, den liksom, kan få. Alltså, Europa som begrepp, eller till och med Storbritannien som många människor är för stora. Alltså människornas ärende är mindre och människor är mindre. Och det går bara lite för långt från människorna. Och det är lite, därför tycker jag att liksom, människor vill liksom ha mera identitet och kunna tillhöra någonstans utan att vara nationalistiska eller fascistiska eller vad som helst negativt, utan bara att de kan liksom bara behärska sitt område, liksom känna att de kan ha liksom intryck inom ett begränsat område, och de vill att liksom ärenden som gäller dem och deras närmaste och närområde skulle kunna liksom beslutas där. Och jag tycker att det är ganska intressant att man kunde, eller går samtidigt mot globaliseringen. Man har globaliserat hela ekonomin och samtidigt tycker människor och pratar om till exempel gelisk spiritualitet, betonar rötter och allt, alltså att det här börjar betyda liksom lokal mat och lokal odlat och sådana små saker som människor tycker att är i deras humana skala.
Kan jag säga? Jag förstår det. Det är kanske för att jag har vuxit upp i London. Att i London så finns det 300 olika språk. Det finns restauranger som mattraditioner från hela världen. Det finns grupperingar som har olika syn på världen och på livet. Men jo, klart. Men det som jag upplever är att folk som flyttar till London, de upplever sig själv som från London. Och så London tillhör dem, och så de tillhör London. Och det är lika viktigt. Men jag har bott i Finland nu sedan 1998, och det här är mitt hem. Jag har ingen stämmerätt här i Finland, och jag har ingen stämmerätt i England, för att där är det i Storbritannien, för att där är det att du har stämmerätt om du bor där och om du skatter till ett land. Så du kan inte säga att jag har någonting i min själ som säger att jag är britter. Det är en tanke som i en multikulturell samhälle är lite fjärn nu för tiden. Men det öppnar upp en ny diskussion här kanske. Men jag har upplevt, trots att jag har mycket sympati och massa fina upplevelser och erfarenheter och minnen från Skottland, inte, men en tribalism som är ute och går i England, i Storbritannien nu, alltså, den oroar mig enormt. Och det är något nytt.
Vad var det där ordet?
Tribalism på engelska.
Tribalism.
Att man går ner till stammar.
Nämligen, eller går... och det starkare som skotsk nationalism har varit, liksom, nu pratar jag om 25 år tillbaka, man har sett att det starkare som skotterna har stått på sitt och vill ha självständighet, så har börjat engelsmän att tänka sig att ja, men vi är alltså engelsk och vi vill ha, som hela West Lothian question, som i min barndom var inte en diskussion, och så när ingen tog upp det, men nu är det en väldigt stark tradition, så det betyder att den här gränsen skiljelinjen, alltså från att problemet med en referendum är att efter en referendum så är man splittrad, och att tänka på Skottland nu som ett land som är förent runt en som skotsk nationalistisk upplevelse, jag tror det inte är samma. Man måste komma ihåg att det var 55% som stämde emot det här. Jag ska bara färdig att på många kommentarer, jag har sett på kommentarer på väg upp hit på nätet, på diskussion, på forum och sånt, att det är många som säger, väldigt, väldigt många som säger att nu ska vi ha en del av Skottland som är för real Scots. Alltså den som vill...
Det har jag inte hört.
men Eva Simola, får jag ställa, vi har några minuter kvar av diskussionen, så jag försöker lite komprimera och koka ner det här. Den här frågan just som Julian ställer här, alltså att ser vi nu alltså... Är det ett mer splittrat Skottland vi ser efter en sån här omröstning? Alltså när man ställer frågor på sin kant så här, man har två alternativ och två läger. Alltså att vi inte bara har ett splittrat UK, utan att vi har så att säga ett Skottland som har splittrats i den här frågan. Från att ha haft någon sorts gemensam känsla av samhörighet, så har man nu splittrats i en fråga. Vad säger du om den här tolkningen?
Nej, alltså det var aldrig 100% av folk som kan få rösta här som tänkte ja. Och alltså det var alltid att några röstar ja och andra röstar nej. Och det fanns liksom politiskt, alltså det som har det här liksom, det har nu uppstått politisk diskussion och debatt överallt. Men alltså jag tror att folk kommer ännu att tåla, och herregud, att vi kommer att tåla att det finns människor med olika opinioner. Jag tycker inte alls att det här är splittrat, utan det som tidigare, att det finns folk som röstar detta och det andra som röstar detta, och det leder till vad som det leder till. Men alltså jag tycker att alltså inte alls att det var ett Skottland före och nu två eller tre, utan life goes on.
Okej, Elisabeth Naukler, om vi tänker då på de andra regionerna i Europa, vi har till exempel spanjorerna som med spänning har följt med den här omröstningen, där har man Katalonien som vill bli självständigt, och där har vi Madrid naturligtvis som inte vill se den här utvecklingen. Vi har norra Italien där vi har självständighetsambitioner, många regioner där vi har motsvarande situationer. Är det här nu, vilket sorts exempel är det här nu för de här andra regionerna? Vad kan de lära sig och dra för slutsatser?
Om det hanteras rätt så är det en lärdom för båda sidor. Det är en lärdom också för statsmakten att man kanske slipper väpnade konflikter och annat, terrorister, om man är beredd att diskutera, om man är beredd att ge någon form av självstyrelse, någon form av autonomi, att man inte bara säger nej till allting, utan man är beredd att sätta sig ner och förhandla. Om Cameron nu lovar vad han eller håller vad han har lovat och det startar en process, då tror jag inte att det ska behöva vara ett splittrat Skottland. Då tror jag att det är ett exempel för andra, att man kan säga, se, så där går det i.
Nu har ju alltså då skottarna blivit utlovade mer autonomi. Alltså redan innan omröstningen så hade premiärministern Cameron gått ut och sagt att de får som vi så mer autonomi också om de inte röstar för självständighet. Men hur långt kan man gå på den här vägen?
Ja, men jag tänkte att alltså, jag läste just idag att de allra flesta konservativa politiker är emot det, för exempel, och säger att varför ska Gordon Brown lägga till rätta liksom vår agenda på det här? Och det som är problemet är att hela diskussionen, detsamma som är att Alexander sannsynligtvis hade ingen liksom svar på vad ska vi ha för valuta, vad ska vi göra med budgetunderlag, vad ska vi... Det här var en relativt överfladisk diskussion i mina ögon.
Man bara kan bestämma inom ett land, och det blev inte det landet. Men alltså David Cameron och alla de här stora tre brittiska partier måste också få alla sina löften godkända, ja, inom sina partier. Och om det kommer att bli, kommer vi bara att se, och jag skräms att det inte kommer att hända. Och därför tycker jag att det är lite liksom sådana här intressanta och sorgligt för det här fallet att det inte blev ett ja. Därför att alltså, vi kan göra löften, vi kan lova vad som helst,
jo,
eller
riktigt.
Vad som helst, men man måste inlösa de här löften. Mm. Och där kommer det att bli mycket spännande.
Jo, jag måste säga att...
Skotterna kommer att påminna om David Cameron och hela Westminster-styret om det här och de här löftena.
Julia.
Och de andra partierna.
Jo, jag bara att jag litar inte på konservativerna. Alltså jag tror att nu redan liksom direkt efter att de försöker finna utvägar från vad de har löftet, och det är många kommentarer i tidningen i England som jag har läst idag som är av absolut samma åsikt. Alltså det här är, jag tror att du använder liksom finländska normer på det här, men jag tror att den politiska diskussionen i England är på ett helt annat plan.
Framtiden får utvisa, vi kunde fortsätta en halvtimme. Det här är komplicerade frågor som väcker också mycket, mycket känslor, som vi har märkt här. Vi har talat idag med Eva Simola, som har varit med oss per telefon från Edinburgh, Julian Garner, dramatiker, brittisk medborgare, och Elisabeth Nauclair, åländsk riksdagsledamot. Tack för att ni är med. Välkommen att vara med. Tack efter talet mittande, ja. Rikard Osson.